Vi ska nu tala över ämnet anden och ordet. Anden och ordet. Vi läser i Bibeln, andra Korinthierbrevet 3:6. Bokstaven dödar, men anden gör levande. Bland annat utifrån detta bibelord har man lärt att man ska akta sig för bokstaven, för det bokstavliga innehållet. Istället ska man hålla sig till anden, det andliga eller andemeningen. Jag ska ge er tre exempel på hur denna uppfattning kan komma till uttryck. Det första exemplet är hämtat från ärkebiskop Olof Sundbys ord till mig 1973, när jag kallades upp till honom. När jag påtalade att den församling jag inte längre kunde tillhöra öppet försvarar det som strider mot Guds ord och inte vill rätta till det, upphöra med det som Guds ord förbjuder, så sa han: det kan vara anden som ligger bakom det här. Därför vågar jag inte gripa in emot det. Jag är rädd för att bedröva anden. Det vill säga, det som är i klar strid med Guds ord kan likväl vara anden. Man har skilt på anden och ordet. Det andra exemplet är hämtat från biskop Einar Billings ord vid 1934 års kyrkomöte. Då diskuterade man återigen prästlöftet i Svenska kyrkan. Einar Billings pappa Gottfrid hade 1903 fått Svenska kyrkan att anta en ny formulering vid invigande till präst, nämligen den som än idag gäller. Istället för en prästed så infördes ett prästlöfte med följande ord: viljen i efter bästa förstånd och samvete förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna. Jag och många andra har trott att det där var ett ganska bra prästlöfte. Man ska ju predika så som det står i Bibeln och så som bekännelseskrifterna säger. Men vid 1934 års kyrkomöte gör Einar Billing det helt klart att det är inte meningen. Man ska inte alls hålla sig till allt i Bibeln, utan det står, sa han, så som det är oss givet i den heliga skrift. Det står inte att Guds ord är den heliga skrift, sa han, utan det står Guds ord i skriften. Vi ska hålla oss till Guds ordet i de heliga skrifterna, inte till allt vad där står. Det var vad pappa menade, och det vet jag väl, för att det var mot bakgrund av mina och andra studerandes bekymmer inför prästeden som denna formulering kom till, för att vi skulle kunna bli präster. Och han sa vidare att med Guds ord eller Guds ordet menas den tanken eller det motivet att Gud är oss nära. Den tanken, den Guds gärningen att Gud är oss nära, den finner vi lite här och där, och det är det som menas med Guds ordet. Det är det som vi ska rätta oss efter. Det är det som är det evangeliska innehållet som vi är bundna vid. Gud är oss nära. Men enskildheter som detta att Jesus är född av en jungfru, det behöver vi inte hålla oss till, utan vi ska hålla oss till tanken att Gud är oss nära. Och när jag vidare lovar att förkunna så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna, då menas alltså de delar i bekännelseskrifterna som vittnar om att Gud är oss nära. Och vidare så heter det ju viljen i efter bästa förstånd och samvete. Det vill säga, det är den subjektiva människans bedömning vad hon finner vara Guds ordet, vad hon anser vara tanken att Gud är nära oss. Det är det som hon ska hålla sig till. Om den ene anser att det är det som vittnar om det, då ska hon subjektivt vara bunden vid det. Om en annan människa menar någonting annat, då är det det som gäller. Var och en ska handla så som han efter bästa förstånd och samvete tänker. Det var alltså detta som menades med prästlöftet, och som egentligen alltså alltjämt i denna dag menas när man lovar att förkunna Guds ord efter bästa förstånd och samvete, så som det är oss givet i den heliga skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna. Det är icke frågan om någon bundenhet till allt Guds ord, och att allt vad Bibeln lär är sanningen, Guds lära. Och det är inte frågan om att de lutherska bekännelseskrifterna är allt vad de lär bibliskt riktigt. Så har man inte menat. Och jag ska inte gå vidare med detta exempel. Jag ska bara säga att just detta accepterades av hela kyrkomötet utan votering som den rätta tolkningen. Och det var inte första gången. Det blev sagt redan 1893. Vidare 1903. Vidare 1920, 1925 och 1934. Detta är Svenska kyrkans lära. Detta är hennes bekännelse. Men den är alltså så finurligt formulerad så att de konservativa har trott att det är det bibliska som ska gälla. Samtidigt har de liberala fått klartecken att vara hur liberala som helst. När professor Emanuel Linderholm vid samma kyrkomöte 1934 sa att det var skandal att säga att Jesus är Herren, och det är skandal att tro på Kristus och hans förtjänst, och det är förskräckligt att tro på jungfrufödelsen och Kristi kroppsliga uppståndelse, så blev han inte motsagd, ännu mindre utdriven ur den kristna församlingen, när han icke ville vända sig till sanningen. Detta var ett exempel på hur man har skilt anden och ordet åt. Och man sa också vid 1934 års kyrkomöte att den här linjen, det är den rätta evangeliska linjen. Genom denna linje, denna tradition, denna förnämliga tradition, som Einar Billing sa, så befrämjas en evangelisk enhet. Det vill säga, konservativa och liberala kan förbli inom samma enhet, inom samma kyrka. Det tredje exemplet, det ska jag hämta från unionisterna eller de allianskristna. De säger så här: anden binder oss samman och förenar oss, fastän vi tillhör olika samfund och har olika läror. Det är fel att binda sig vid Bibelns bokstav, så som Luther gjorde i Marburg 1529. Det var där som Luther hade samtal med Zwingli och andra om nattvardens instiftelseord, och framhöll att vi kan inte vika ifrån ordet. Står det "detta är min lekamen", så får vi inte ändra något av Guds ord. Och när man inte från reformärts sida ville böja sig för det nakna, enkla och tydliga bibelordet, då sa Luther: ni har en annan ande än vi. Detta var kärlekslöst och felaktigt handlat, menar man. De hade ju det väsentliga gemensamt. De hade anden gemensamt. Det vill säga, man kan ha anden gemensamt utan att man är ett i Guds ords lära, utan att man håller fast vid allt Guds ord. Detta var tre exempel på hur man skiljer anden och ordet åt. Och nu ska vi gå till några punkter som framhåller vad Bibeln lär i dessa stycken. Punkt 1. Det dyrbara bibelstället, bokstaven dödar, men anden gör levande. Det har man skamligt förvänt. Det betyder, lagen dödar, men evangelium gör levande. Det framgår med all tydlighet av textens sammanhang. Lagen dödar, lagen är inte död. Det som dödar kan inte vara dött, det är kraftigt verkande. Men lagen, bokstaven, krossar, dödar. Men evangelium, anden, gör levande. Punkt 2. Ordet och anden hör ihop. Och det är därför som ordet har gudomlig kraft. Det är inte en död bokstav, utan en levande och kraftig bokstav. Guds ord är levande, är kraftigt, är skarpare än något tveeggat svärd, Hebreerbrevet 4:12. För oss som blir saliga är det en Guds kraft, 1 Kor 1:18, Romarbrevet 1:16. Det ord som jag har talat till er är ande och är liv, Johannes 6:63. Mottag med saktmod det ord som är planterat i er och som kan frälsa era själar, Jakob 1:21. Och det är av det skälet att ordet är levande och kraftigt, ett andligt ord, som det kan liknas i Bibeln med en eld, Jeremia 23:39, och med säd som bär frukt, säd som ger liv, Lukas 8:11. För det tredje, ordets verkan är en övernaturlig, gudomlig kraft. Samma Guds kraft som uppenbarades vid skapelsen är det frågan om, 2 Kor 4:6. Gud sade och det vart, han bjöd och det stod där, Saltaren 33:9. Samma Guds kraft som vid skapelsen, samma Guds kraft som vid Kristi uppväckelse, Efeserbrevet 1:19 följande. Den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda. För det fjärde, ordet har en meddelande kraft och en verkande kraft. I ordet tillsäger Gud oss sin nåd och skänker oss, ger oss himmelska gåvor. Och ordet har en verkande kraft, ordet verkar tro. Verkar omvändelse, verkar helgelse i människans hjärta. För det femte, Guds ord har kraft i sig. Vare sig man brukar det eller inte, det är inte vårt bruk av ordet som ger kraften åt det. Det är kraftigt i sig. Och Guds ord har kraft att lära och överbevisa. Det har kraft att frambringa ånger och tro. Det har kraft att överlämna Guds nåd åt människan. Det är inte så att anden först måste komma till ordet och göra det kraftigt. Anden bor redan i ordet. Ännu mindre är det så att en predikant kan bidra till att göra ordet kraftigare än det är. Och det är inte heller så att ordet blir kraftigt och levande först när vi brukar det. För det sjätte, både lag och evangelium har kraft i sig. Lagen har kraft att döda. Evangelium har kraft att ge liv, att uppväcka från den andliga döden, att föra från mörkret in i ljuset. Vad menas med lag? Jo, allt det Guds ord som meddelar människan Guds bud eller förbud. Det dödar. Det dödar den gamla människan. Det uppenbarar hennes synd. Det predikar fördömelse. Evangelium, vad menas med det? Jo, allt det Guds ord som erbjuder lagöverträdarna Guds nåd och som talar om Kristus, hans verk och välgärningar. Och evangeliets syfte, det är att ge liv. Och evangelium verkar tro i syndaren och ger honom, överräcker åt honom syndernas förlåtelse och det eviga livet. Punkt 7. Ordet såsom lag och evangelium har olika verkan. Lagen säger oss vad vi ska göra. Evangelium vad Gud gör. Lagen kräver. Evangelium ger. Lagens löften ges på vissa villkor. Evangeliets löften är utan villkor. I lagen finner vi hotelser. I evangelium finns inga hotelser. Lagen avtäcker synd, ökar lusten till att synda, upplivar synd, för människan in i förtvivlan, orsakar ånger, ger ingen tröst, ingen pardon. Evangelium erbjuder och ger oss tron, uppfyller oss med frid och glädje, ger oss förmåga till alla goda gärningar. Lagen skapar törst. Evangelium släcker törst. Lagen är för säkra syndare till död och förtvivlan och ångest. Evangelium är för förskräckta syndare. Och denna skillnad mellan lag och evangelium ger alltså olika verkan. Lagen dödar, men evangelium gör levande. Punkt 8. Ordet är ett nådemedel. Genom ordet utdelar Gud åt oss sina nådegåvor. Frälsningen ligger i ordet. Därför kallas ordet i Bibeln för frälsningens ord. Apostlagärningarna 13:26. Till oss har frälsningens ord blivit sänt. Därför kallas ordet hans nåds ord. Apostlagärningarna 20:32. Nu anbefaller jag er åt Gud och hans nåds ord, åt honom som förmår uppbygga er och ge åt er er arvedel bland alla som är helgade. Därför kallas ordet det eviga livets ord. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Johannes 6:68. Ordet ger frälsning, ger salighet. Ordet ger nåd. Ordet ger evigt liv. Alltså är ordet ett nådemedel. Inte ett tomt ord som inte angår er, utan det gäller ett liv. Andra Mosebok 32. Det är inte ett tomt ord, inte heller bara en anvisning. Det talar inte bara om en sak, berättar om en sak, ger anvisningar om någonting, utan det överräcker det talar om. Och därför så skiljer sig Guds ord från människoord. Ordet ger vad det lovar. Det verkar vad det befaller mig att göra. Det är inte bara en stum vägvisare till saligheten. Och till det där hållet ska du gå. Gör så får du leva. Sätt nu igång. Utan det leder oss på salighetens väg. För oss, bär oss. Det tillkännager inte bara försoningen, utan det skänker försoningen. Det jag nu har sagt kan av Bibeln uttryckas på många olika sätt. Så här till exempel. Ordet överräcker Kristi rättfärdighet. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Johannes 15:3. Ordet ger kunskap i läran, gör den enfaldige vis till frälsning, till salighet. Ordet upplyser människan, fördriver mörkret. Det lyser i en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 2 Petri 1:19. Det skapar en ny födelse och gör andligt döda andligt levande. Det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium födde er till liv. 1 Korinthierbrevet 4:15. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv. Genom vad då? Genom sanningens ord. Jakob 1:18. Födda på nytt. Vad då? Genom egen vilja och strävan? Nej! Romarbrevet 9:16. Genom Guds levande ord som förbliver. 1 Petri 1:23. Ordet som nådemedel upptänder tron i hjärtat. Till tron kommer av det hörda Guds ord, av predikan. Romarbrevet 10:17. Dessa har blivit uppskrivna, säger aposteln Johannes, dessa ord, dessa texter, för att ni skall tro. Dessa texter, dessa ord har alltså kraft och makt att skapa liv, skapa tro. Johannes 20:31. Ordet såsom nådemedel skapar inte bara tron utan uppehåller oss i tron. Genom ordet stärkes tron, näres tron, bevaras tron. Och ordet såsom nådemedel är källan till helgelse och förnyelse. Ditt ord är mina fötters lykta. Psaltaren 119:105. Ordet är till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. 2 Timoteus 3:16. Ordet gör saliga, gör oss saliga. Ordet kan göra era själar saliga. Jakob 1:21. Är en Guds kraft till salighet. Romarbrevet 1:16. Kan göra er visa till salighet. 2 Timoteus 3:15. Saliga är de som hör Guds ord och gömmer det eller behåller det. Lukas 11:28. Den som tror ordet har evigt liv. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24. För den nionde, ordet för det fridlösa hjärtat till frid och ger ro, ger vila från allt arbete och all plåga under lagen. Detta har jag talat till er för att ni skall ha frid. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Johannes 16:33. Ordet ger oss trons visshet och frälsningsvisshet. Befriar oss från våra band och bojor. Sanningen skall göra er fria. Johannes 8:32. Ordet är andens sköld och andens svärd. Efesierbrevet 6:17. Visar sin kraft i anfäktelsens stund. Ger tröst i döden. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin se döden. Johannes 8:51. Punkt 10. Ord och ande kan inte skiljas åt. Det är falskt när man säger att visserligen står det så i Guds ord, men jag vågar ändå inte gå emot detta, för jag vågar inte bedröva anden. Det kan ju vara från Guds ande. Nej, men från människans ande. Guds ande kan inte skiljas från ordet. Ordet och anden hör samman. Ord och ande verkar alltid tillsammans i en odelbar akt. Anden är alltid i ordet. Men svärmare vill skilja anden från ordet. Anden behöver ingen farkost, sa Zwingli. Anden kan komma direkt utan ordets förmedling. Man skiljer anden från ordet. Punkt 11. Hur kommer det sig då att ordet inte visar sin kraft på så många människor? Att så många människor förblir andligt döda, förblir i mörker, förblir oomvända? Ja, det är inte Guds fel. Det är inte fel på Guds säd. Den är inte för dålig, för lite livskraftig, för lite ande i ordet. Det är helt och hållet människans fel. Hennes fiendskap, hennes ovilja, ni har inte velat. När Guds ord och vilja kommer vid skapelsen och vid den yttersta dagen då alla döda ska uppväckas, då är den oemotståndlig. Det finns inte en enda som ska kunna säga, jag vill inte stå upp och vara med om den där domen. Utan alla, vem den är, måste oemotståndligen upp. Alla ska lämna sina gravar upp. Det må vara Hitler eller Napoleon eller Stalin eller Khrushchev. Vem som helst. Lika oemotståndigt som vid skapelsen är detta ord. Men när Gud verkar genom sin ande, genom evangelium med ord och sakrament, så kan människan stå emot, förhärda sig. Och det är människans eget fel uteslutande att hon förblir i mörker och går förlorad. Men likväl, och det kan vårt förnuft icke fatta, likväl är det uteslutande Guds nåd, utan någon hjälp eller medverkan från människan, att ett andligt liv blir levande. En i mörker förs in i ljuset, en andligt död blir levande. Ty ända till dess att människan är född på nytt, omvänd, så är hon en motståndare till Gud och fienden. Och det som har blivit födda på nytt genom anden och ordet kan endast prisa Guds obegripliga nåd för detta nådes under. Saligheten är helt och hållet en gåva av Gud, verkad genom evangelium, genom anden och ordet. Och för det tolfte, ordet ska därför brukas. Vi ska flitigt höra Guds ords predikan. Vi ska flitigt läsa Bibeln. Vi ska låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Kolosserbrevet 3:16. Och vi ska lita på Guds ord och löften. Inte spekulera om det som för oss är fördolt, utan vad som i Kristus, i ordet, är uppenbarat. Och lita på det. Och var viss om att när Gud lovar att föra mig till tro, när Gud lovar att genom sitt ord föda på nytt, när han säger jag vill att du ska bli salig och jag vill ingen syndare stöd, och min son Jesus Kristus har dött för alla dina synder, då ska du inte tänka nej, men det vill han nog inte att jag ska tro. Utan du ska lita på det uppenbarade ordet och den uppenbarade viljan. Och tro det. Inte först sen du har gjort någonting som du tror kvalificerar dig till att få tro. Utan på stunden. Tro hans ord. Lita på hans vilja. Och detta därför att han aldrig ljuger eller bedrar. Därför att Guds ord är sant. Amen.